Förra gången pratade vi om Erik Axel Karlfeldt. Och jag ville prata om hans trogna kvinna Gerda. Men det vill ju inte du, utan du påminner om hans första diktsamling år 1895. Vildmarks och kärleksvisor. Jag kallar det för kärleksliv, för jag associerar ju så snuskigt jämt och ständigt. Men det var fel. Vad blev nästa? Och vi pratade mycket om hans hembygd, barndom. Vad blev nästa diktsamling då?
Nästa diktsamling?
Jo, vänta lite. Slog han igenom med dunder och brak? 31-årige Erik Axel Karlfeldt med den här första diktsamlingen. Var de snälla mot honom, de högbrynta Stockholmsrecensenterna?
Den fick relativt god kritik. Det är klart att det var en och annan som påstod att det var lite klanger. Frödingklanger till exempel. Och han var en mycket känslig människa, Karlfeldt, så han tog alltid illa vid sig om han blev anklagad för att ha plagierat någon annan.
Annars var det ju ingen skam att bli jämförd med Gustav Fröding.
Nej, inte alls. Men i stort sett fick det inte gott mottagande. Men jag kan ju säga dig att längre fram i hans liv så tyckte han nog inte att den första diktsamlingen var så särskilt bra. Han kunde till och med säga det att den där vildmarks- och kärleksvisor, den tycker jag inte att ni ska läsa.
Alltså.
Ja, men där är många dikter där faktiskt som jag tycker i alla fall är väldigt bra.
Och Fäderna läste vi lite grann ur.
Ja,
det gjorde jag mycket om.
Ja, och som var det en annan också som heter För vägens vind, som Fröding tyckte var väldigt fin. Och den plockade han faktiskt ut sen ifrån Vildmarks- och kärleksvisor, så att den kom med i nästa diktsamling istället, nämligen Fridolins visor. För han trodde inte själv att Vildmarks- och kärleksvisor skulle stå sig.
Nej. När kom Fridolins visor då?
1898.
Varför kallar han det, diktsamlingen för Fridolins visor? Det verkar som det var någon slags marknadscykel nästan.
Ja, de tvistar ju om varför den heter så och vem den där Fridolin var. Men nu var det faktiskt så att förr i tiden, vet du, Åke Sandin, där de skulle upp och tentera så skulle de ha frack. När de skulle upp och tentera för professor.
Det var väl bara där nere i det snobbiga Lund, va?
Nej, det var i det snobbiga Uppsala.
Jaså?
Ja. Och då var det en klädeshandlare som lånade ut frackar.
Ja, det var ju fint.
Och den gossen, han hette faktiskt Fridolin.
Mm-hmm.
Och så när de såg en tentand där på gatorna i Uppsala, uppklädd då i en fin frack, så sa de, titta där, sa de, där kommer en Fridolin. Och det var
Karlfeldt hade läst i Uppsala, ja. För han kände till det här.
Ja, så att det var den fattige studentens tillfälliga klädsel.
Jaha.
Så var det med Fridolin, ja.
Så Fridolin, det var Erik Axel himself?
Ja, han kallade sig ibland för Fridolin.
Mm-hmm.
Dessa 98 sa vi den kom, Fridolin.
Är han fortfarande präglad av sin barndom i södra Dalarna som han var i sin första diktsamling?
Ja, visst är han det.
Aha.
Och där finns mycket från hembygden. Där är en som heter Vårsång till exempel. Och i älgtider, då berättade han är ute och går i skogen med en bössa på axeln. Och så är det månsken. Och så får han se att en älg som står och betar där, den är så vacker där med månsken. Men så säger han kan inte skjuta den, utan han står bara och tittar på den. Och sen går han hem och hänger bössan på väggen. Ja, han var mycket känslig, Karlfeldt.
Har du skjutit ett djur någon gång?
Nej,
du är ju en sån där skånsk karakar. Du har väl nedlagt en massa hjortar och rådjur och Älgar, finns det älgar i Skåne?
Ja.
Alltså? Mm.
Men jag har dödat inte djur.
Jag har dödat en älg.
Ja.
Med en Renault 4L. Mm. Den vaggande celluloidankan. Men, ja. Men både älgen och bilen blev total kaputt.
Men det kunde ju inte hjälpa.
Nej.
Nej,
och jag såg väldigt rolig ut i ansiktet efteråt.
Nej, som sagt, han var mycket känslig. Han fiskade en del, men han var så känslig, förstår du, så han kunde inte sätta masken på kroken. Fan vet om han inte kastade fiskarna tillbaka i sjön igen.
Jag fiskade väldigt mycket som grabb. Mm. I 13-14 års åldern fick jag en sån där konstigt samvetsryck.
Mm.
Så jag mådde illa av att jag hade trätt dessa arma krälande maskar på kroken.
Ja. Jag misstänker att du har mycket gemensamt med Erik Axel.
Nej, jag har vridit nacken av många idar och föräldrar. Mm.
Jo, som sagt, vi har ju faktiskt en del dikter från hembygden. Och då skulle man kunna börja med den här faktiskt. Och den heter ju...
Sång i Sördanden.
Ja, det har vi här.
Alltså när man anden...
Ja, det förstår du. Och,
det har ingenting med andar att göra.
Nej, och den tycker jag att du ska läsa. Den är så fin. Många känner säkert igen den.
Den handlar ju om just Fridolin.
Jo.
Den är tonsatt, va?
Oh ja.
Här dansar Fridolin. Han är full av det söta vin. Av sin veteåkers frukt, sina bärmarkers saft. Av den vinande valsmelodin. Se med livrockens väldiga skört på sin arm. Hur han dansar var flicka på balen varm. Tills hon lutar lik valmon på slokande skaft. Så lyxaligen matt mot hans barm. Det där var ju riktigt sensuellt, hörru.
Ja, den är fin.
Här dansar Fridolin. Han är full av minnenas vin. Här hugsvalades far och farfar en gång av den surrande bondviolin. Men nu sover ni gamle i högtidens natt och den hand som gned strängarna då är nu matt och ert liv samt er tid i en susande sång som har toner av smeksamt och glatt. Men här dansar Fridolin. Se er son, han är stark, han är fin. Och han talar med bönder på böndernas sätt. Men med lärde män på latin. Och hans lie går skarp i er nyodlings gull. Och han fröjdas som ni när hans loge står full. Och han lyfter sin mö som en man av er ett. Högt mot höstmånens röda kastrull.
Mm.
Det sista var lite konstigt.
Ja, men det är ju bättre att kalla den för en röd kastrull än en drömmande gök.
Vem har kallat det för en drömmande gök?
Karlfeldt. Erik Axel Karlfeldt.
Han var lite månfixerad, va?
Ja.
Subluna Amo, subluna Bibo. Ja. Under månen älskar jag, under månen dricker jag. Mörkt i mitt öl. Det var han, va?
Jo då, men den kommer ju långt, långt senare.
Jo, men det var månen var spelade.
Det var månen, ja.
Mm.
Och eftersom vi är inne på hembygden så är det ju så att där fanns ju också i hans diktning naturmystik. Han talar till exempel om hembygdens huldra. Men henne tycker jag inte vi behöver prata så mycket om. Men däremot har han gjort det än.
Tomtar och troll och annat oknytt runt lagårdshörnet.
Mm. Men nu gällde det månen, förstår du också.
Igen.
Ja. Och han har en som faktiskt Fröding tyckte var väldigt fin. Han talar till månen så här, säger han. Träd ut mellan brokiga bedomhängen. Stig upp från ditt läger i skogarnas fukt. Och skin på den nakna ängen och apelgårdarnas frukt. Du nalkas och daggen stiger till möte och örterna fyllas med glöd, flödandes av. Din makt i kvinnornas sköte, din makt i det svallande hav. Nu är som ett bud genom midnatten fore. Han kommer i fullhet, bereden hans fest. Mig är som en gudom du vore och jag din tjänande präst. Dig offrade sorlande lundar och brunnar och suckarnas ånga och vildmarkens lukt. All jorden ditt lov förkunna, du höstkung med kärna och frukt. Han var lite fascinerad av månen, så han var lite fascinerad av mystiken.
Han uppmanade på ett, för oss nutida svenskar, på ett språkligt lustigt sätt, månen att skin över nakna ängar. Mm. Det var första gången jag hörde ordet skin. Mm. Ja, låt skina, skulle man ha skrivit idag. Jaha.
Sen har vi ju han själv, Erik Axel Karlfeldt själv. Mm. Och han tyckte kanske så småningom att hans första diktsamling kanske inte var så bra. Men han blev ju bättre. Och han tyckte nog det själv. Därför inledningsdikten till Fridolins visor, den heter Rimsmeden. Och det är ju, han sysslar med dikt och han ska smida till fina dikter och han samlar in sina motiv från gruvan och jorden och allt det där och så vidare. Den tycker jag att du ska läsa, Rimsmeden. Det är en fin dikt.
Kära hjärtans, jag tror aldrig jag läst den förut, inte ens sett den.
Nej, det är en fin dikt.
Prima Vista eller vad det heter.
Mm.
Nu grova smide från min tankesmedja. Ska släggan gå och pröva vad du tål. Jag vet att länkar brista i din kedja. Men vet jämväl att där finns ärligt stål. Ur hemmets gruva och på egen svedja. Jag bröt mitt järn och rädde till mitt kol. Grep hammaren fast som förr om tärnans media och längtan blåste på min ässas bål. Hur lustigt städer sjöng i svala kvällen, i kvällen då min ungdoms sol gick ned. Hur klangen lopp från gårdarna och källen, de ungas friska röster sjöng och med. Men gömd och ensam vid den svarta hällen stod varm av id och hälsa halvlärd smed och smålog kringyd av de heta fjällen fast mången gnista svårt i skinnet sved.
Mm.
Det var någonting där som jag inte fattade.
Jo, i skinnet sved. Det...
Jo, det fattade jag. Men det var någonting annat där. Jo, grep hammaren fast som förr om tärnans media. Ja, media.
Ja, de sa ju media.
Det är för att det ska rimma med smedja.
Ja, jaha. Det har jag funnit tidigare i litteraturen att de har sagt media istället för media. Så det är inte så konstigt.
Jo, för oss.
Jag skulle tro
år att... 2000 är det konstigt.
Jo,
men han skrev för 102 år sedan.
Men Lasse Lucy då, han sa media istället för media.
Ja, det kan jag tänka mig. Mm. Han levde på 1600-talet.
Ja, och han var väldigt intresserad av Lasse Lucy då.
Var han?
Ja, det var han. Han skrev en uppsats om honom. Så
jaha, alltså. Mm. Okej.
Okay. Kan vi läsa någon?
Jag ger mig.
Jo, detta var lite om honom själv. Men det var ju så att han sökte ju... Han kände sig som den evige ungkaren. Och han sökte efter någon som han skulle kunna vara tillsammans med och kanske skulle gifta sig med. Och
det har gått över halva den här, det här programmet. Och du har inte nämnt någon av hans många kvinnor eller amorer, Ebbe.
De står på kö.
Gör de?
Mm. Mm. Men än så länge känner han sig väldigt ensam. Och han skriver om kvinnan att han hoppas att han ska träffa någon. Han skriver dikter som heter Kanske ska jag träffa någon. Och För vägens vind till exempel. Och Ormvisa etc. Men ser du,
det verkar som att han var i puberteten fast han var 34 år gammal. Är det?
Sen pubertet, ja. Ja. Han hade en där förstår du som heter Håkan på heden. Och den är faktiskt ganska lustig. Om du slår upp sidan 15 så är det ju så att han hoppas att han ska få någon. Hon kan komma varifrån som helst. Hon kan komma norrifrån, från nordliga trakter, ja till och med från Nordpol.
Det blåser vind från Nordanfjäll börjar. Mm.
Ja, det var den, ja. Och så kan hon komma söderifrån. Hon kan komma...
Det blåser vind från Sunnanland.
Ja.
Det skådar det, va?
Nej, det är från etiopisk bygd, du förstår, förr i tiden så kallar de det för hela Afrika för etiopisk bygd.
Jaha.
Och sen så kan de komma österifrån.
Jaha, det blåser vind från Östansjö.
Ja.
Han och... driver skur mot vägg och mur.
Ja. Och sen så kan de komma från Sagolandet. Och den kan du väl börja läsa där.
Kom mö från sagoland och stepp med eld och vällust på din läpp och finn din fjärran vän. Se på min gård går dansen glad av fallna löv och valmoblad. Jag är en ful och fattig kar, en ensam man på heden, men kunde sjunga alla dagar vid glansen av ditt ögonpar i livets mörka skeden. Det blåser vind från västanhåll, det blåser vår i alla snår. Nu pryder skogens unga troll med hasselblom sitt hår. Det sägs att drömmande hon går och söker färska jägarspår i stigens sista snö. Och möttes jag och hon en dag, min kristna hand till jonelag. Jag bjöd åt markens mö, hårt är ett troll till äkta få, men sämre att alena gå. Jag är en ful och fattig kar, en ensam man på heden, och vindar blåsa alla dagar, och flickor vanka här och var, men aldrig denna leden.
Ja, just det. Han skrev ju det att han kan till och med nöja sig med troll om man inte kan få någon annan.
Det var det här, ja.
Minns du, Åke Sandin?
Vad var det för någonting? Ett troll var... Nej, vad fram...
Jo, det var ju trollet han talade om.
Nu pryder skogens unga troll med hasselblom sitt hår, ja. Mm. Jag ger mig hit.
Ja. Ja. Jo, nu behövde han ju inte försöka att äkta ett troll. Utan det fanns ju andra som stod till buds.
Jaha, vilka var det då?
Ja, ska vi få...
Det var ju två systrar, månen och solen, förra programmet.
Ja, men de har vi avverkat.
Ja, det har vi gjort. Och Karlfeldt
också. Flickorna Torssell har vi avverkat.
Jaha.
Men ser du, vet du vart han kom? Ja, det vet du. Han kom till Djursholm.
Mm, det är fint det. Tycker vi i Bålmora.
Och där kom han nu alltså till familjen Bäckman. Ernst Bäckman.
Och liberal tidningsman, till och med riksdagsman. Ja. Jag tror aldrig han kom med i Stavs två liberala regeringar, men jag kan ha fel.
Han satt aldrig i regeringen.
Nej.
Nej. Men han var god vän med Ångköks-Olle, det har vi talat om förut.
Den där stackaren som inte hade betalt på vår 11,85
ja.
I skatten. Så hela den liberala listan då på 1880-talet förklarades ogiltig.
Ja.
Det var förskräckligt. Det var en riktig skandal.
Mm. Men Bäckman, det var ju en mycket ädel man. Han betalade sin skatt snyggt och prydligt. Nu var det så att Ernst Beckman, han var ju, han reste ju mycket och han var i Amerika en tid. Och i Amerika träffade han sin hustru. Och det har vi talat om tidigare.
Har vi?
Ja då. Hans svärmor, Sara, hon fick följa med till Djursholm. Därför att hennes man dog i en sprängningsolycka när dottern Louise, som sedan...
Det är fru Beckman.
Ja. Och, ja. När hon var bara tre veckor gammal.
Jaha.
Så han träffade henne, jag vet inte, Louise, som var kanske 20-25 års ålder. Men så flyttade de till Djursholm.
Vad heter de? Louise Wood...
Ja, mamman hette Louise...
Sara.
Sara Louise Baker.
Aha.
Och flickan hette ju Louise Wood. Sedermera Louise Wood Beckman. Nu var det ju så tursamt där att Karlfeldt, han skulle ju då fortsätta sina studier och bli filosofilicensiat. Och han sysslade med engelsk litteratur. Och denna svärmodern till Ernst Beckman, Sara Woods Baker, hon var ju faktiskt... Hon var ju faktiskt utomordentligt litterär och hon kände mycket väl till den engelska litteraturen. Och de talade engelska, naturligtvis. Och det hade ju Karlfeldt mycket stor nytta av, för att han studerade ju engelska språket sedan. Och denna Sara Woods Baker var en märkvärdig kvinna, därför att visserligen talade hon svenska med mycket stark brytning, men hon skrev på svenska. Hon skrev böcker på svenska. En del lite...
Lärde hon sig som vuxen svenska så bra som hon kunde skriva böcker?
Oh ja, hon skrev en del religiösa böcker som kom ut. Och sen skrev hon, och det är ganska intressant, hon skrev en historia, en svensk historia kan man säga, om de svenska kungarna från
Gustav Vasa kan tänka.
Ända fram till och med Oscar den andra.
Men amerikanskor, de har ju inga kungar och ingen adel. Så hon kanske tyckte det var väldigt spännande att göra.
Det tycker ju faktiskt amerikanerna, att det är ganska fint. Ja, och det är det ju. Det är fint. Ja, det är fint.
Vi är oeniga på den punkten, men fortsätt.
Jo, jag tycker det är så fint så.
Men Ernst Beckman var väl inte religiös? Han var väl en sån där statsliberal?
Han var ädel.
Alltså.
Han tillhörde som
nu humanist.
Ja, och han tillhörde, som det hette, som Karlfeldt sa, liljefolket, som han sedan skrev om. Och Ernst Beckman blev ju, kan man säga, som en vikarierande far för Karlfeldt. Fadern hade ju dött 89 i lungsjukdom.
Vad gjorde Ernst Beckman i Djursholm?
I Djursholm? Han startade Trädgårdsstaden tillsammans med Henrik Palme. De bildade ett aktiebolag och skapade en amerikansk stad med stora fina villor och trädgårdar och så vidare. Ja, det gjorde han.
Du hade en grundlade kan man säga.
Ja, det gjorde han.
Jaha.
Gjorde han.
Var han inte rektor för någon skola där ute?
Nej, han var inte rektor. Det var han inte, nej. Men han var ju utomordentligt verksam. Men han
skrev i den då liberala Aftonbladet, va?
Han var chefredaktör, eller redaktör för Aftonbladet. Ja. Men han blev ju ovän med chefredaktören där.
Mm-hmm.
Och sen flyttade han 90 som sagt för till Djursholm. Och där i det hemmet, där trivdes Karlfeldt. För där umgicks kända personer, skalder. Och där var ju Viktor Rydberg, förstår du.
Och, han var mycket stor då. Ja, mycket var äldre än Karlfeldt, va?
Ja, det var han. Mm. Och ja. Han kom ju dit också 1890. Och Snoilsky också. Och Snoilsky umgicks ju i det hemmet där. Mm. Och en av Beckmans döttrar var det, sa ju att Snoilsky, han läste ju dikter där för dem, men han läste sina egna dikter inte särskilt bra. Han var ingen bra recitatör.
Aha.
Men han kom ju in i detta sällskap och det var ju naturligtvis väldigt befruktande för hans skaldekonst.
Mm.
No.
Jag trodde du skulle tala om någon förälskelse. Jag är riktigt besviken här.
Ja,
hade du... Beckman inga döttrar som man kunde bli förälskad
i? Jo, han hade...
Den kvinnotokig Karlfeldt.
Jo, han hade ju...
En egenskap han delar med större delen av manligheten.
Han hade ju Annie, förstår du. Och hon gick ju i... Han kom ju dit, ska vi säga, 93. Och höstterminen 93, vårtermin 94, så hade han Annie Beckman som elev.
Mm-hmm.
Och hon tyckte ju kanske att han var lite för chevaleresk emot damerna.
En 35-årig ganska snygg kar,
ja,
som lärare.
Lite chevaleresk tyckte hon det. Mm. Och vid något tillfälle så hade han ju skrivit en dikt som hette Bekransa mig. Och den hade han fått publicerat. Och denna Annie Beckman, förstår du, hon klippte ur den där dikten och så fäste hon upp den på väggen i skolsalen.
Hon var elev, tonåring, ja, i Djursholms samskola.
16-17 år.
Ja.
Och så kastade de pil på det där.
De elaka flickorna.
Ja, och det tyckte ju inte han om, förstår du. Denna Karlfeldt, så han skällde ut henne. Och hon rusade hem och gapade och skrek. Och så kom hon in till sin mormor.
Sara Woods.
Ja, och så sa hon, han är alldeles tokig, denna Karlfeldt. Och hon skrattade åt henne. Ja, sa hon, det är väl inte så ovanligt att lärare blir smått chevalereska mot flickorna. Så att hon...
En erfaren kvinna.
Ja, så att det var ju, blev ju ingenting med det där. Men faktum är att till denna flicka, efter vad jag kan förstå, så har han skrivit en hel del dikter. Och dessa dikterna som ingår i...
Fridolins visor.
Cecilia Böljas visbok,
ja. Jaha.
Och Böljeby, då menar man det att det är möjligen Djursholm. Och slottet där och parken, det är Böljebys park. Och där skriver han inledningsdikten till jungfru Cecilia Bölja. Och sen...
Och det så, kan vara denna unga flicka Beckman.
Det kan mycket väl vara det, ja.
Uh-huh.
Och sen skriver han då även här, inte där som väntans tider, han tänkte nog på henne också, vår flodsveckor knoppningstider.
Men ska vi inte ta sluta den här halvtimmen med att du läser den, Ebbe Björkman? Den är ju en folkkär dikt.
Jo, det kan vi naturligtvis göra. Om du inte tycker att vi ska läsa blomsterdikter istället. Blomstervisor.
Det får vi ta nästa gång.
Ta nästa gång. Ja, inte där som väntans tider. Vår flodsveckor knoppningstider. Ingen maj en dag och sprider som den klarnande april. Kom på stigens sista halka. Skogen ger sin dävna svalka och sitt djupa sus därtill. Sommarens vällust vill jag skänka för det första strån som blänkar i en dunkel furusänka och den första trastens drill. Inte där som längtans tider, väntans år, trolovningstider. Ingen vår ett skimmer sprider som en hemlig hjärtans kär. Sällan mötas, skiljas snarligt. Drömma om allt djupt och farligt. Livet i sitt skötebär. Gyllne frukt må andra skänka. Jag vill dröja och försaka. I min lustgård vill jag vaka medan träden knoppas där.
Ebbe Björkman läste Erik Axel Karlfeldts Intet är som väntans tider.